Välkommen till Skånes taltidning nummer 46 2017. Med utgivningsdag fredag den 17 november. Solen gick upp 7.47 i morse och går ner igen klockan 15.57. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Och vi ska redan nu berätta att nästa nummer gör vi en dag tidigare än normalt. Så eventuella meddelanden måste vara oss tillhanda senast på måndag. Och det här är innehållet i veckans tidning.
Telegram. Regeringen går vidare med planerna på att skrota handikappersättningen.
Men stoppar nya indragningar av assistans och ändrar i LSS efter massiv kritik.
I förra veckan beslutade riksdagen att småföretag inte längre ska undantas från kraven på tillgänglighet. Men vad betyder det? Vi reder ut begreppen.
I Helsingborg har man invigt lasarettets nya ögonmottagning, ritad just för dem. Vi går husesyn.
Öppnat och stängt med köpcenter och cykelbibliotek.
Christiansö utanför Bornholm, New York och ett engelskt gods. Ja, det är några av platserna vi besöker i månadens talbokstips. Och de kommer från Kristianstads stadsbibliotek.
Annons om resor med SRF Fritid.
Och evenemangstips med julmarknader och doftevenemang.
Kalendern med Thanksgiving och prinsessbröllop.
Och anslagstavlan med inbjudningar, referat och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Telegram. Regeringen går vidare med planerna på att skrota handikappersättningen. Den sköt förra veckan upp det aviserade beslutet. Av beredningstekniska skäl, säger socialministerns pressekreterare Karin Boman Röding till taltidningen. Istället ska beslutet tas på torsdag nästa vecka den 23 november. Enligt förslaget ska, som vi tidigare berättat, dagens schablonersättning för blinda och gravt hörselskadade försvinna. Istället kan man efter individuell bedömning få en så kallad merkostnadsersättning, där sökande måste redovisa sina kostnader för Försäkringskassan. Fast kostnader för så kallade rena hjälpbehov, som till exempel städning och ledsagning, ska inte ersättas. Krångligt, integritetskränkande och drabbar en redan ekonomiskt utsatt grupp, har vi hört synskadade säga. Sen planerna blev kända har en mängd insändare och debattartiklar med det budskapet publicerats runt om i landet. Synskadades riksförbund har startat en namninsamling som drygt 2000 personer hittills har skrivit på. I de delar av förslaget som nu gjorts offentliga byts handikappersättningens tre steg ut mot fem. Ersättningen ska vara 30, 40, 50, 60 eller 70% av prisbasbeloppet. Det nya lägsta beloppet blir 6 procentenheter lägre än det gamla och högsta beloppet höjs med 1 procentenhet. Stödet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska också ändras. I det föreslagna omvårdnadsbidraget ska båda föräldrarna ha rätt att gå ner i arbetstid med 25%. Bidraget ska få 4 steg beroende på barnets behov och ska också kunna delas mellan föräldrarna. Nästa vecka beslutar regeringen alltså om att skicka ärendet på remiss till Lagrådet. Och det får lämna synpunkter innan en proposition om lagändring kan skickas till riksdagen.
Tidigare i veckan så kom beskedet från barn- och äldreminister Åsa Regnér, som är ansvarig för funktionshinderpolitiken, att regeringen stoppar alla 2 års omprövningar av assistansrätten tills den stora LSS-utredningen är klar i oktober nästa år. Regeringen vill också ändra i LSS-lagen så att den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställs. Vi gör det här skyndsamt. Människors liv måste gå ihop, sa ministern i en kommentar under pressträffen. Regeringen vill göra ändringar i LSS-lagen eftersom effekten av flera domar som kom från Högsta förvaltningsdomstolen, bland annat i somras, skulle innebära stora försämringar för tusentals personer med assistans. Enligt Försäkringskassans tolkning av domarna skulle dessa innebära att man skulle avskaffa väntetid och beredskap i assistansersättningen. Något som alltså nu regeringen stoppar och menar att väntetider ger rätt till assistans. Förslagen presenteras i riksdagen i december och Åsa Regnér hoppas att förändringarna i LSS-lagen när det gäller att väntetid och beredskap återställs, kan träda i kraft under våren. Brukarorganisationerna däremot tycker att det är bra att regeringen ändrar sig, men anser att det inte gör något för de som redan fått sin assistans indragen. Och även från oppositionspartier, som till exempel Kristdemokraterna, tycker man att det är för lite förändringar och att de kommer för sent, inte minst för de som redan blivit av med assistansen.
Ja, i förra veckan tog riksdagen beslutet att ändra i diskrimineringslagen så att undantaget för företag med färre än 10 anställda när det gäller tillgänglighet tas bort. Och ett utdrag från debatten i riksdagen kunde ni höra här i taltidningen. Nu måste alltså även företag som till exempel blomaffärer och små restauranger som vänder sig till allmänheten med sina varor eller tjänster vara tillgängliga. Fortfarande gäller att det ska vara ekonomiskt skäligt att genomföra förändringarna. Lilian Müller är tillgänglighetsrådgivare i Lund och har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Och lagändringen kan förändra en hel del, tror hon.
Ja, det kan ju komma att ha stor betydelse eftersom merparten av butiker och kaféer och så vidare i stadskärnorna har ju inte 10 anställda. Merparten av våra företag är småföretag. Så det är klart att om man ställer större krav nu genom diskrimineringslagen också, så även på mindre företag, så kan det ju innebära en bättre tillgänglighet förhoppningsvis ganska snart.
Och hur reagerar du på att det har gått igenom?
Ja, jag tycker det var en mycket märklig konstruktion från början att undanta de här företagen, och det har ju också tagits upp när FN har granskat hur vi jobbar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Så har ju den frågan kommit upp, alltså att man kan inte göra så, för samma regler för alla liksom.
Och som tillgänglighetssamordnare, hur påverkar det ditt arbete i kontakten med företagen?
Redan nu är det så faktiskt att företagare hör av sig när de står i begrepp, till exempel att hyra en lokal. Jag var ute förra veckan till exempel och tittade tillsammans med företagare om lokalen var lämplig för den verksamheten, utifrån att faktiskt verksamheten också är och borde vara intresserad av att ha en god tillgänglighet. För det handlar ju inte bara om personer med rullstol eller rullator. Man vill också ha in småbarnsföräldrar och den som har lite av olika skäl behöver lite större utrymme. Så att för affärerna är det ju viktigt att få in alla kunder. Och man räknar ju med att utan tillgänglighet så missar man var femte potentiell kund. Och det är mycket pengar, särskilt för ett litet företag. Så som sagt, redan nu så får jag de frågorna, och det tycker jag är jätteroligt, och försöker hjälpa till så gott det går. För här gäller det ju både att använda fantasin och dra nytta av nya produkter och lösningar. Men förhoppningsvis då så blir man ännu mer aktiv också från företagarnas sida nu.
Ja, att lagen om tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen ska gälla även de företag som har färre än 10 anställda är en förändring som tillgänglighetsrådgivare Lilian Müller i Lund hoppas kommer att leda till att fler butiker och verksamheter blir åtkomliga för alla. Fortfarande så finns krav på att det ska vara ekonomiskt skäligt att genomföra förändringen, och att det ska vara en varaktig relation mellan verksamhetsutövaren och kunden. Den 1 maj 2018 så börjar lagändringen att gälla, och Lilian Müller menar att det är svårt att säga generellt vad förändringen innebär för till exempel någon med en synnedsättning, men att det blir tydligare vad som gäller.
Först och främst så har vi ju en bygglagstiftning som kräver ganska mycket, så att det här är ju egentligen lite extra förstås på det sättet att man inte får ställa personer med funktionsnedsättning i en sämre situation. Alltså man ska kunna ge lika möjligheter, likvärdiga möjligheter. Och där går det ju inte att säga generellt riktigt exakt hur man ska lösa det på varje plats. Utan här gäller det att hjälpas åt och se till att man får till stånd den bästa möjliga lösningarna. En problematik som ju finns överallt och som jag tror är anledning också till att det inte kanske har gått så fort med tillgänglighetsanpassning i våra städer. Det är ju att det är flera huvudmän inblandade. Det är ju oftast en verksamhet som vill ha in kunder i sin lokal som ägs av en annan fastighetsägare. Och för att kunna lösa den tillgängligheten så behöver man många gånger ta trottoaren i anspråk som ju då är kommunal mark. Så att det här är många som behöver jobba tillsammans för att hitta praktiska lösningar. Sen när det gäller personer med synnedsättning så har vi ju många andra utmaningar också där liksom kommunen kan vara mer aktiv. Och det handlar ju om att ha lite ordning och reda på gatupratare och uteserveringar och sådana saker också. Och det måste vi också ta i.
Och kan man i och med den här undantaget att det tas bort, kan man bli hårdare där när det gäller gatupratare och uteserveringar och så vidare för att personer med synnedsättning lättare ska kunna ta sig fram?
Jag vet inte om jag ska säga hårdare, men visst behöver vi få ordning på våra processer om vi säger så. I samband med att kommunen kanske blir mer engagerad i att hitta gemensamma lösningar med fastighetsägare så är det naturligt att man tar tag även i andra framkomlighetsfrågor på allmän plats. Och det görs redan, jag vet att man tittar till exempel på det här med gatupratare just nu på tekniska förvaltningen. Det är viktiga frågor och allting hänger ihop liksom. Så att det handlar om att få struktur på sitt arbete.
Men blir staden mer tillgänglig framöver genom att det här undantaget tas bort?
Rimligen borde det ju vara så. Och det kräver som sagt en hel del från alla parter. För att den här lagen ska få någon effekt så behöver ju kunderna i sig faktiskt vara aktiva i att anmäla och uppmärksamma de problem som finns. Verksamheterna behöver göra sin del av läxan och kommunen får stötta till med det som ligger inom vårt bord. Så att säga.
Det finns väl också det här att det ska vara skäligt. Och hur bedömer man det?
Ja, det är ju jättesvårt såklart. Och vi har ju än så länge så få domar egentligen. Så att det är väldigt svårt att dra någon slutsats av det egentligen. Det kan ju också bli ett resultat av att man nu ändrar lagen. Att det blir fler ärenden som drivs. Och att man också får fler domar så att man får bättre vägledning.
Det sa Lilian Müller som är tillgänglighetsrådgivare i Lund. Och i kommande nummer ska vi höra mer om hennes arbete där. Reporterinslaget var Åsa Kjellman i Risi.
I fredags invigdes den nya ögonmottagningen på Helsingborgs lasarett. Det bästa vi haft, byggt och ritat för oss, säger sjuksköterskan Katrin Karlsson som varit ansvarig för flytten. Mottagningen är modern, ljus och med separata väntrum för många ögonsjukdomar. Men det är tveksamt hur tillgänglig skyltningen blir för synskadade. Och mottagningen är inte helt enkel att hitta till, visade sig när vi tog oss en titt.
Mitt på golvet står en manöverpanel till hissarna som bara delvis är anpassad för synskadade. Så för att hitta till rätt hiss och veta vilket plan den är på väg till är det bäst att ha ledsagare eller få hjälp av sjukhusets Röda Korsvärdinnor som Marianne och Rosmarie här.
Jag är till för att hjälpa patienter som kommer och frågar efter var de ska hän och om de behöver hjälp till någon mottagning eller avdelning. Så hjälper vi till med det.
Jag tyckte det var svårt att förstå hur jag skulle använda hissarna. Klarar man det som synskadad?
Om inte man vet tidigare vilken våning man ska till och trycka på femman som de har flyttat upp nu, så är det ju väldigt svårt.
Så ni behövs helt enkelt för de som kommer som synskadade och inte har någon ledsagare?
Ja, det behövs vi.
Så letar jag mig upp till plan 5 och den nya ögonmottagningen. Sjuksköterskan Katrin Karlsson har ansvarat för flytten från de gamla lokalerna.
Till vänster här har vi vår akutmottagning som är en helt enskild enhet. De har eget väntrum, egna toaletter, två läkare och två sjuksköterskorum.
så att de blandas inte med vanliga mottagningen.
Och här är ett litet väntrum med milt lindblomsgröna väggar och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patienter. Hur länge kommer det att ta innan alla har fått passera in?
Det varierar ju väldigt ju, så att här kan vara allt från en till flera timmars väntetid. Vi brukar vara duktiga på att upplysa om det är mycket patienter att de kan gå iväg och fika och göra någonting annat.
Det är glasväggar från golv till tak fast det är lite persiennartade mönster. På.
Här inne sitter de som sitter telefonrådgivning, sjuksköterskor, där sitter sekreterare. Och det finns en tanke att man ska stå ute från hisshallen och se ljuset tvärs igenom. Trevligt intryck, men vi är väldigt synliga. Här har vi en dörr som vi kan stänga på fredag eftermiddag när vi är väldigt få som arbetar och vi bara akuten öppen. Så låser man hela mottagningen så att vi får onödigt spring in där.
Och så inga kontrastmarkeringar i golven och inga ledstråk.
Nej. Och det har vi velat ha och inte fått igenom.
Och ni kommer inte få igenom det?
Nej,
heller?
Av hygieniska skäl får man inte det. Nästa dörr får man inte öppna utan där är det inte i operationssalarna. Du ser inte in i salen där de opereras.
Ett undersökningsrum här. Vad är det vi ser för något?
Här har vi en sån här OCT. Man tar ett foto av ögonbotten och mäter tjockleken vid gula fläcken.
Och den andra?
En synfältsapparat som är ganska ny som inte vi har riktigt kommit igång att använda. Här är ingen som jobbar hela dagen i rummet utan vi går in och gör en undersökning och går ut. Så det är ganska stort flöde fram och tillbaka. Men när man står i korridoren så har vi ljusinsläpp på bägge sidor. Och det är för att få in ljuset i korridorerna. Och det är vi jättenöjda med. Det är så ljust och fräscht.
Och en fantastisk utsikt.
Du får komma och titta.
Wow.
Wow, ja. Ner mot Landskrona söderut och trädens, nu när de börjar skifta i färg över kyrkogården. Fantastiskt vackert.
Och nu syntolkar det åt patienterna.
Vi skryter med det.
Och kanske är det utsikten, ljuset som flödar in eller avsaknaden av de där typiska riktigt långa sjukhuskorridorerna som gör att jag trots väntrum och medicinsk utrustning faktiskt inte riktigt känner mig som om vi är på ett sjukhus. Men det är vi förstås.
Detta väntrummet är för de patienterna som ska eller är på återbesök efter gråstarroperation. Den korridoren som var där har också ett väntrum och det är för de som är glaukompatienter. Där har vi kör synfält och annat.
Hur många jobbar här?
60 anställda är vi. En stor mottagning.
Hur många läkare och hur många annan?
Vi är väl ungefär 13-14 läkare. Lika många sekreterare. 12 sekreterare tror jag. Och så är vi en 20-tal sjuksköterskor och en 6-7 undersköterskor.
Har ni fått mer personal sen ni kom hit upp?
Nej, har vi inte. Det hade behövts, det finns inga. Bristvara i landet, tyvärr. Sen har vi nästa korridor som är en allmän läkarmottagning. Och då är det tre sjuksköterskorum, sjuksköterskor och undersköterskorum, de som förbereder patienterna, och tre läkarrum.
Har personalen fasta arbetsplatser också?
Nej, man kanske är på akuten på förmiddagen och sen har man klockan om på eftermiddagen och nästa dag har man någonting annat.
Vad skulle du säga skiljer sig mest från hur det var tidigare?
Ja, vi jobbar mycket i team. Att man har, här nere har vi barnrum och barnväntrum. Då jobbar ortoptisterna, barnläkare och en undersköterska som förbereder till doktorn.
Då har vi en jättelik kulram.
Leksak till barnen. Vi har också enormt stora klossar här. Här har vi all diabetesfoto och kontrastfotograferingar. Alltså all fotoverksamhet med eget väntrum. Ganska mycket patienter brukar vi ha här. Vi har tre fotorum och vi kan vara vars 12 patienter på förmiddag. Så det är 36 patienter, så det är ett stort flöde. Det är mycket, mycket snabba mottagningar, mycket patienter.
Men den här fördelningen att ha varje diagnos för sig, så var det alltså inte innan?
Nej, det var inte det. Vi hade lite utspritt. Och det här är jättevinst, det tycker jag på all personal. Det är ju det som är bra, att vi jobbar i team, vi jobbar tillsammans. Så.
Vad gör man då om det är multisjukdomar i ögat? Både glaukom och någonting annat?
Det är helt olika undersökningar. Man kan inte först göra ett diabetesfoto och sen göra ett synfält samma dag. Det fungerar inte, så de får gå två gånger. Och har man diabetes och inga förändringar så går de var tredje år. Och glaukom följs ju halvårsvis. När de går på foto så droppas de som för stora pupiller, och det får de inte ha när vi kollar trycket och kollar synfält. Så att de får gå som två olika, tyvärr. Det händer undantagsfall, de som har svårt att ta sig hit, att man kan försöka samordna dem, att vi börjar med det ena och avslutar med det andra. Men det är ganska svårt att få igenom det. Så att...
Är det något mer du vill visa?
Sista väntrummet, och det här är ett stort, för här har vi väldigt mycket patienter här, och det är de här gula fläcken sjukan. Väldigt många patienter på en dag, så att det är lite större väntrum. På toaletten har man gjort en väldigt bra grej för synskadade. Lampan tänds när man går in i rummet, man behöver inte tända själv. Och toaletten ska vara synlig mot väggen, för vi har ju haft incidenter när man är dåligt seende att man inte hittar rätt. Men det är väl synliga röda handtag och det är orange bakgrund bakom, så toaletten blir synlig och även vasken. Här bakom är sjuksköterskeexpeditionen som sträcker sig över hela. Där vi har all akututrustning, om det behövs larmas så är det utgång på båda sidorna.
Alltså det är lite som i amerikanska serier, att det är som en central mitt i, men ingen liv och rörelse idag.
Nej, de är just nu på undersökningsrum och så att perioder är mycket folk och perioder är det tomt.
Och på flera ställen sitter små apparater på väggen. Katrin Karlsson tar av sig sina glasögon och sätter dem i maskinen.
Ja, nu läser den. Och sen skriver vi ut en lapp.
Kommer som ett kvitto?
Ja. Så får man fram styrkan där. Kan då ha användning för när man ska prova syn i patienter, och om man ska göra ett synfält behöver man det.
Sjukhusen i Region Skåne har börjat införa incheckningsautomater för sina patienter för att avlasta receptionerna. Även den nya synmottagningen i Helsingborg står på tur. Men än finns ingen automat på plats, och det är tveksamt om de kommer att fungera för alla synskadade.
Det är tanke på de som har frikort, och än så länge finns det ingen betalningsfunktion. Så det blir de som har frikort, och det blir barn under 18 år som har gratisvård, och de över 85 år. Men rent praktiskt hur det ska fungera har vi inte riktigt löst än. Vi har inte sett den.
Så att ni har inte kunnat vara med och påverka när det gäller tillgänglighet för synskadade?
Mm. Nej. Men det ska finnas någonting på den, men alla kommer inte kunna använda den. För äldre och svårt synskadade tror jag att den är svår. Det ska i och för sig vara stora bokstäver och annat, men vi kommer ju kvar på reception.
När vi går runt på den nya synmottagningen lägger jag märke till att skyltningen inte är på plats än. Och Katrin berättar att personalen faktiskt inte har fått se hur skyltarna är utformade, även om de bett om att de ska vara stora och tydliga.
Vi har inte fått påverka skyltningen alls, utan det är ett regionalt. Det ska se likadant ut på alla sjukhus i Skåne. Vi har fått igenom mycket som vi har kommit, men vi får inte igenom allt. Det finns vissa normer som regionen säger att det ska se likadant ut överallt, och vissa det passar inte på ögon, men en del har vi fått igenom, men inte alla saker. Överlag så är det bästa vi har haft, byggt och ritat för oss, och fint och fräscht.
Hur känns det?
Det känns jättebra, jag är jättenöjd.
Det sa Katrin Karlsson, sjuksköterska på ögonmottagningen på Helsingborgs lasarett sedan 30 år. Och ansvarig för flytten till de nya lokalerna. Reporter var Dodo Parikas.
Mera öppnat och stängt. Skurup har fått ett cykelbibliotek. Det finns på södra sidan av järnvägstationen i närheten av järnaffären. Där kan man låna cyklar gratis genom att skicka ett sms.
Skurup håller också på att få ett köpcentrum vid E65. Skurups handelsplats heter det, och byggs runt ICA Supermarket. Lågpriskedjan Dollar Store har öppnat på adressen Korehusgatan 1, och mellan de två ligger biltvätten Tvättepån. På nummer 3 ligger sporthandlaren Action Trend, och handelsplatsen ska när det blir färdigt ha 20 000 kvadratmeters affärsyta med 20 näringsidgare.
I Helsingborg har anrika nöjestället The Tivoli, som gick i konkurs i oktober, fått nya ägare och kommer att leva vidare i den gamla ångfärjestationen.
I Helsingborg har det välrenommerade fiket Koppi på Norra Storgatan 16 stängt. I fortsättningen ska de bara syssla med sitt kafferosteri.
I Hässleholm har teknikbutiken Expert Technology öppnat på Fryksholmsgatan 19. De servar datorer, reparerar mobiler och säljer mobilskal, datortillbehör med mera.
I Lund har det tyska bageriet Werners Backhaus öppnat på Lilla Fiskaregatan 17, där inredningsbutiken Haga Hem tidigare huserade. Sen tidigare finns Werners i Valengallerian i Trelleborg.
I Malmö har Sankt Johannes kyrka vid Triangeln öppnat efter att vara stängt för renovering sen i påskas.
I Malmö har det amerikanska pizzajätten Domino's öppnat sin fjärde restaurang. Den ligger i Katrinelund vid Värnhem på adressen Celsiusgatan 38. Och de har som de andra öppet mellan 11 till 23.
Och i Malmö har café- och konditorikedjan Ambrosia öppnat i köpcentret Triangeln i en lokal ut mot Södra Förstadsgatan.
Tuffa danska deckarsnubbar som skriver spänning för damer under kvinnlig pseudonym. Betydelsen av året 1918 i historien. Och en roman om vart hän ett välutvecklat smaksinne kan föra en. Det är något av det vi hittar i november månads talbokstips som kommer från Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek.
Vi börjar med en spänningsroman som heter Den hemliga kvinnan. Talbok med text, 12 timmar 42 minuter och inläsare är Ove Ström. Författaren, som är en pseudonym, är Anna Ekberg. Det är egentligen två manliga danska författare som skriver deckare och så som ger ut böcker under denna pseudonym och en annan pseudonym också. I den här boken då så är det Louise som bor tillsammans med Joakim på den lilla ön Kristiansö utanför Bornholm. De har det bra, hon driver ett café och han är författare. En dag står en man utanför dörren. Han påstår att Louise heter egentligen Helen och är hans hustru som har varit försvunnen i 3 år. Och han ger sig inte, så de tillkallar polis. Mannen visar foton på sin hustru och hon är skrämmande lik Louise. Louise och Joakim får åka med till polisstationen för utredning. Och efter DNA-provet står det klart. Louise är egentligen Helen Söderberg, gift med Edmund, mor till 2 barn och arvtagare till ett företagsimperium. Hon måste nu återvända till ett liv som hon inte minns något av. Varför tror hon att hon heter Louise Anderson? Hon måste försöka ta reda på vad som händer. Ett tålamodskrävande och farligt arbete med att lägga pussel väntar. Både för Helen och för Joakim som älskar henne och vill ha henne tillbaka. Det är något som är väldigt fel.
Tyckte du den var spännande?
Det tyckte jag. Dubbelheten här, va? Att hon är inte den hon tror sig vara. Att det är något som, och just det här att man ska ta reda på vad var det som hände. Och jag blev fångad av den.
Jag har läst mig till att de här två herrarna som tillsammans bildar pseudonymen Anna Ekberg, att de har valt att göra det här för att nå ut till kvinnliga läsare. Vad säger du om det?
Ja, det är kanske ett bra sätt. Jag vet inte, men det är väl kanske så att man tror att det ger en annan ingång.
Och sen har du valt något som inte är skönlitteratur.
Ja, för ovanlighetens skull. Jag har läst en bok som heter 1918 av Per T. Olsson. Talbok med text, 8 timmar 50 minuter och inläsare är Benny Nilsson. Per T. Olsson är ju journalist, skriver mycket i Sydsvenskan, författare också såklart. Ja. Det här är en historisk bok, en faktabok. Det han skriver om är alltså det dramatiska året 1918 som han menar haft en avgörande betydelse för Sveriges moderna historia. Första världskriget rasade sedan flera år och Sverige var isolerat med livsmedelsbrist och ransoneringar. Spanska sjukan härjade. I Finland pågick inbördeskrig. Bolsjeviken hade tagit makten i Ryssland och revolutionära stämningar fanns också i Sverige. Inom arbetarrörelsen pågick en kamp mellan dessa och mer reformistiska. Och kampen för allmän och lika rösträtt var viktig. Män hade rösträtt men den var villkorad och inte lika för alla. Kvinnor hade fortfarande inte rösträtt trots många års stridande för detta. Motståndet var starkt inom högern. Månad för månad beskriver författaren utvecklingen på olika områden. Politiken, kulturen, arbetsmarknaden, näringslivet. Och Sverige tog viktiga steg mot det demokratiska välfärdssamhälle som vi tar för givet idag. Exempel är en ny fattigvårdslag som blev början på en modern sociallagstiftning. Viktiga steg togs, kvinnors jämställdhet med män, även om de var små så var det steg mot det. Framgångar för stora företag, början till reformer av arbetsmarknaden, genombrott i kulturlivet. Han skildrar även skeendet i Europa och världen, men hela tiden med svenskt perspektiv.
Som text, alltså den här typen av historiska genomgångar kan vara spännande, de kan vara akademiska. Hur skulle du känneteckna den här?
Lite torrt kanske ibland, men jag tycker ändå att det är ett spännande upplägg tycker jag. Och om man är historiskt intresserad att sätta in dagens samhälle i ett historiskt perspektiv så tycker jag, tycker den var väldigt intressant.
Okej, och då som det brukar heta till någonting helt annat.
Ja, jag blandar friskt idag. En bok som heter Delicious av Ruth Rachel. Talbok med text, 14 timmar 35 minuter och inläsare Helena Gripe. Det här är en må bra roman kan man säga. Billy har hela sitt liv stått i skuggan av sin vackra, begåvade, populära stora syster. Billy var den blyga flickan som satt i sitt rum och skrev små berättelser. Förutom att skriva var det en sak hon var bra på, nämligen att känna igen smaker och kombinera ihop den på bästa sätt. Som 19-åring får hon sitt drömjobb som skribent på New Yorks ikoniska mattidning Delicious. Plötsligt befinner hon sig i sin drömvärld, fylld av stjärnkockar och delikatessaffärer. Men så händer det, tidningen läggs ner och de färgstarka kollegor som Billy börjat betrakta som sin familj får lämna redaktionen. Ytterligare en tid får Billy som enda medarbetare jobba kvar eftersom hon har hand om tidningens garantihotline. En telefon för läsare som har frågor om gamla recept eller som är missnöjda med recept som publicerats. En dag tar hon sig in i tidningens bibliotek som varit igenbommat. Då öppnar sig en ny värld. Hon hittar mystiska brev som skrivits till en medarbetare på tidningen under andra världskriget. Billy blir besatt av breven som är gömda på olika ställen. Hon får följa ledtrådar för att hitta dem.
Vad är det för typ av historia när det går över till det här med mystiska brev? Blir det en thriller av det eller vad händer då?
Inte thriller egentligen utan det är lite mer det här att det är en fascinerande berättelse. Man får reda på lite i taget om vad som har hänt. Och det visar sig att biblioteket har haft en annan funktion också mer än att vara bibliotek. Jag tycker att man blir fångad och man vill läsa vidare och veta vad det är som har hänt. Och
därifrån går vi över till, är det också må bra?
Nej, inte på det sättet. Den är väl lite mer seriös, lite mer allvarlig kanske. Väldigt bra. Det är en bok som heter Mödrarnas söndag av en engelsk författare Graham Swift. Det är en talbok 3 timmar 58 minuter, inläsare Birgitta Smiding. Och den finns även som punktskrift. Den här boken utspelar sig under en dag, söndagen den 30 mars 1924, på ett gods i södra England. Det är mödrarnas söndag. Det är en dag på året och tjänstefolket får ledigt för att åka hem och hälsa på sina familjer. Husjungfrun Jane Fairchild är föräldralös och har således ingen att hälsa på. Hon har andra planer för sin lediga dag, att hälsa på sin älskare nämligen. Han är den enda kvarvarande sonen på ett närliggande gods. Hans bröder dog i första världskriget. De har haft ett hemligt förhållande i flera år och de vet båda två att det är ett omöjligt förhållande. Nu ska han snart gifta sig med en kvinna av sin egen klass och kanske är det sista gången som de kan träffas. De har alltid träffats i smyg på undanskömda platser, men denna gång ska de träffas hemma hos honom. Hans föräldrar är inte hemma och tjänstefolket är ju lediga. Han har till och med sagt till henne att gå in genom stora entrén. Det här är en lågmäld, stillsam berättelse, men det är en väldigt stark skildring av det engelska samhället och klasskillnaderna. Efter att han har lämnat henne för att åka till ett avtalat möte med sin fästmö så blir hon ensam kvar i huset. Hans föräldrar och tjänstefolk ska inte komma tillbaka på flera timmar. Hon går runt i huset och betraktar allting, tar det på något sätt i besittning. Och hon känner en frihetskänsla, att hon har möjlighet till ett annat liv, vilket hon också får. Hon blir författare och delar av boken utspelar sig i nutid när hon ser tillbaka på vad som hände då.
Och så avslutar du i nutid.
Ja, Anne Tyler, hennes senaste bok heter Honung och etika. Talbok med text, 6 timmar 27 minuter och inläsare är Britt Ronström. Det var ju så att 2016 så var det 400 år sedan Shakespeare dog och då fick ett antal författare i uppdrag att skriva nya böcker som byggde på någon av Shakespeares texter. Och det här bygger då på Så tuktas en argbigga. Kate Batista är huvudperson här. Hon är i 30-årsåldern. Hon bor kvar i föräldrahemmet och tar hand om hushållet och 15-åriga lillasystern som är allt som Kate inte är. Ljuv och vacker och populär. Modern dog när systern var nyfödd. Fadern är en ganska verklighetsfrånvänd forskare. Kates liv har kört fast. Hon hoppade av studien och har sedan dess arbetat på en förskola. Fadern har en forskningsassistent som heter Piotr, kommer från Ryssland och nu håller hans visum på att gå ut. Och fadern är beroende av honom för sin forskning. Nu vill han att Kate ska gifta sig med Piotr för att denne ska få permanent uppehållstillstånd. Och underförstått är då att hon har ju ändå ingen annan att gifta sig med. Och hon blir både arg och sårad. Som vanligt säger hon precis vad hon tycker, både till fadern och till Piotr. Men Piotr gör allt för att skärma henne. Hon är inte speciellt trevlig tillbaka, men så märker hon att hon tycker inte lika illa om honom längre. Fadern förklarar att det bara ska vara ett äktenskap på pappret och att det kan skilja sig så snart Piotr har fått sitt uppehållstillstånd och forskningen är klar. Och hon börjar mer och mer vänja sig vid tanken.
Om du jämför med Shakespeares original?
Ja, i ursprungstexten då, så att säga, så är det ju verkligen en argbigga som tuktas också rejält. Som blir foglig och så. Och så är det ju egentligen inte här. Utan det här är mer en, ja, det är en modern självständig kvinna som vill leva sitt eget liv.
Och det var alltså Karin Gustafsson på Stadsbiblioteket i Kristianstad som hade sammanställt månadens talbokstips. Och de danska deckarförfattarna som står bakom pseudonymen Anna Ekberg, de heter Anders Rönnov Klarlund och Jakob Weinrich. Även kända under sin andra pseudonym, A.J. Kaczynski. Reporter var Dodo Parikas.
Vi har en annons. SRF Fritid har kommit med sin resekatalog för sommaren och hösten 2018. Medlemmar i SRF kan anmäla sig till och med den 19 december. Och dagen efter sker en uttagning genom lottning om resan blivit överbokad. Annars går det bra att anmäla sig senare. Priserna är cirka priser och tillägg för till exempel anslutningsresor och skatter kan tillkomma. Anmälan och mer information hos Britt Ronström, telefonen 08 39 92 90 och Pia Lundborg 08 39 93 23. Bägge har e-post fritid@srf.nu. Och resorna man erbjuder är följande. Familjevecka på Rhodos den 13-20 juni på All Inclusive Hotel nära stranden och 15 minuters taxifärd till Rhodos stad. Pris cirka 9 900 kronor per person. Höga kusten med minibuss den 2-6 juli med start i Sundsvall. Boende vid Ångermanälven och besök i bland annat Ådalen och båtturer längs kusten. Pris cirka 3 000 kronor. Cykling på Bornholm, 5 dagar i juli. Vi samlas i Ystad och stannar första natten i Rönne. Sedan cykling ön runt. Pris 4 600 kronor. Jylland med minibuss, 13-17 augusti. Samling i Göteborg, färja till Fredrikshamn och sen minibussresa. 2 nätter i Skagen, 2 i Danmarks äldsta stad Ribe, 4 400 kronor. Tyska Östersjökusten, 5 dagar i augusti. Färja Gedser till Rostock och vidare till de gamla svenskorterna Greifswald, Stralsund och Rügen, liksom Raketmuseet på Usedom. Pris 4 500. Ridläger med Islands hästar 27-29 augusti vid sjön Roxen i Östergötland. För er med lite ridvana. Boende stuga och egen häst med lektioner och uteritter samt bad. 4 000 kronor. Och så Cypern den 3-10 september. Boende vid stranden utanför Protaras på sydöstra delen av ön, några mil från Larnaca. Utflykter till Nicosia och Trodosbergen. Pris 7 500. Parga på Greklands västkust 10-17 september. Boende vid en strand i den lilla stadens utkant. Den ligger runt en vik med en mysig hamnpromenad. Möjligheter till utflykter till öarna, fastlandet och Albanien. Avresa från bland annat Köpenhamn. Pris 7000 kronor. Höstvandring i Telemark den 17-21 september. En perfekt tid för de norska fjällen. För dig med bra hälsa. Det blir 3 dagar med 4 timmars vandring och höjdskillnader på upp till 300 meter. Buss från Borås, boende på Högfjällshotellet i Gaustablick. Möjlighet följa med till Rjukan och tungt vattenanläggningen som sprängdes för att hindra ett tyskt kärnvapen. 5 300 kronor kostar det. Mallorca den 21-28 september. Boende vid Palmabukten och sandstranden i Can Pastilla, nära ortens skärmiga centrum. Pool finns. 8 800 kronor. Rom, den eviga staden, 5 dagar i oktober. Delvis till fots ser vi Vatikanen, Spanska trappan, Fontana di Trevi, Colosseum och Forum Romanum. Och det finns tid till egna strövtåg. Utflykt till en vingård strax söder om Rom. Pris 6 500. Och det går också att fira semester på den SRF-ägda anläggningen Almåsa vid Horsfjärden, några mil från Stockholm. Aktuella priser och anmälan här direkt hos Almåsa som har telefon 08 500 404 80. Hela fritidskatalogen finns på svartskrift, punktskrift, Daisy och e-post, liksom på SRFs hemsida. Detta är gruppresor där vi strävar efter att synskadade ska kunna delta på lika villkor som seende. SRF Fritid tillhandahåller minst en ledsagare per 2 synskadade. Du förväntas själv ta ansvar för din person och dina tillhörigheter. Avbeställningsskydd ingår och barnrabatter finns på många resor. Och om du har en årsinkomst under 179 200 kronor kan du söka pengar från Synskadades stiftelse. Ring då Yvonne Gille på telefonen 08 39 91 54. Eller skicka e-post till adressen yvonne.gille med 2 L @srf.nu. Och för privatpersoner finns också många fonder att söka bidrag från. Då kan man ringa SRF på 08 39 90 00 för att få mer information.
Evenemangstips. Vi börjar med några tips om syntolkning. Programserien Musikliv i 3 halvtimmars avsnitt syntolkas och finns tillgänglig på UR Play/skola från den 4 december. Syntolkningen sänds också i SVT 24 med start den 4 december klockan 23. Och de 2 följande programmen sänds den 6 december klockan 12 på natten mot torsdagen och den 10 december klockan 23. Programmen handlar om kvinnor som arbetar med musik på olika sätt. Musikerna berättar om hur vägen till ett yrke i musikbranschen varit, om det funnits några hinder och vad som krävs för att kunna leva på musiken bland mycket annat. Syntolkningen görs av Magnus Johansson på Iris Media.
I Sankt Andreas kyrka i Malmö kan man nu på lördag den 18 november klockan 15 lyssna på studenter från Musikhögskolans organistutbildning som framför musik av Franck, Guimond, Bach, Buxtehude och Grigny. Samma dag men en timme senare och i Husie kyrka spelas meditativ musik av fyra musiker under en ordlös timma. Den 19 november klockan 16 framför Johanneskören i Sankt Johannes kyrka Gustaf Forés Requiem. Kristina Wiman är sopran, Roman Tsotsolas bas och Christian Schulze dirigent. Och i Sankt Petrus kyrka, fortfarande i Malmö, klockan 18 samma dag framförs Bachs konsert nummer 14, orgel av Ralf Gustafsson.
Onskan och Gud är namnet på en föreläsning av biskop emeritus Erik Aurelius på församlingshemmet Hertig Karls gata 3 i Kristianstad, nu på lördag den 18 november 10.30 till 12.
I Munka Ljungby på Östra Storgatan 25 så kan man uppleva dofter av många olika slag på Galleri Pictor, både på lördag den 18 november och söndag den 19 mellan klockan 11 till 15. Tvålar, rumsdofter, doftljus, såpor och tvättmedel samsas om doftutrymmet. Och det bjuds på förfriskning. Och klockan 12.30 båda dagarna presenteras dofterna och det hålls ett föredrag om återblommande rosor.
På Örnäs slott är julmarknad nu på söndag den 19 november med start klockan 11. Både slottet och slottsgården fylls av utställare som säljer hantverk, mat och godis. Det blir ponnyridning för barnen som också kan träffa jultomten. Och man kan delta i en marsipan-workshop och mycket mer. Vill man äta brunch så serveras det i slottets matsal, men då så får man boka bord för att vara säker att få en plats. Telefon dit är 0418 45 11 00.
I Lilla Beddinge kyrka spelar Trelleborgs musikkår en konsert som de kallat för Året runt. Detta den 19 november klockan 16. Då väntar musik från just alla årstider och biljetterna kostar 80 kronor och köps i kyrkan. Har man lustkort kostar de 60 kronor.
Det är traditionell julkonsert i Älgaröds kyrka nu på söndag den 19 november. Det är Elin, Sara och Sofia Thorén som sjunger och Christian Ramhov spelar piano och saxofon. Konserterna är vid två tillfällen, klockan 15 och klockan 17. Det är fri entré, men det görs en insamling där pengarna går till Barncancerfonden.
Sånger som förknippas med divorna Marlene Dietrich, Billie Holiday, Sara Leander och Judy Garland samt soppa och kaffe efter maten serveras i Blå salongen på Kulturhuset i Hässleholm på måndag den 20 november klockan 17. Uppträder under denna så kallade blå måndag gör Fräulein Lulu, det vill säga skådespelaren Louise Ryme. Hon ackompanjeras på piano av Charlie Malmberg. Kulturhuset och Nordic säljer biljetterna som kostar 150 kronor. Och vill man ha starkare dryck än vatten kostar det extra och beställs och betalas på plats.
Den som vill veta mer om en legendarisk lärare i Helsingborg vid namn Carolina Hjort kan söka sig till hörsalen på Stadsbiblioteket den 21 november klockan 18 till 19. Hjort var en pedagogisk banbrytare när det gällde barn med inlärningssvårigheter och levde 1864 till 1956. Och många helsingborgare har i samtal med varandra frågat: har du gått hos fröken Hjort? Föreläsare gör läraren Rosita Väring, föreståndare för stadens skolmuseum, och det är fri entré.
Akademibokhandeln på andra våningen i Triangens köpcenter i Malmö har ett par författarbesök med bokpresentationer före jul. Den 21 november klockan 17 berättar stjärnkocken Marcus Larsson från New York om sin nya bok Red Rooster, maten från Harlem. Den 30 november klockan 9.30 är temat Jag hatar att träna, vilket är namnet på Britta Zakaris, just det, träningsbok. Här gäller föranmälan på Akademibokhandeln och själva träffen sker på Espresso House på första våningen, närmast ingången till Triangelstationen.
Författaren Karl-Ove Knausgård besöker Ystad bibliotek den 22 november klockan 19 för att samtala med bibliotekarien och tidigare talbokstipsaren i Skånes taltidning, Tellervo Salomonsson, om sitt författarskap. Knausgård har i år avslutat sin årstidssvit som till stor del utspelar sig på Österlen. Det är gratis entré men ett begränsat antal platser och biljetter hämtas på biblioteket. Vi kan tillägga att Knausgårds Min kamp-serie finns inläst av Skånes taltidningsreporter, tidigare talboksinläsaren Dodo Parikas.
Om spritsmuggling på 20-talet i Öresund och Östersjön handlar en föreläsning den 23 november klockan 13-15 på Medborgarskolan i Helsingborg, adress Gasverksgatan 17. Och talar då gör Lunda professorn Fredrik Nilsson, som forskar kring bland annat kriminella nätverk i Östersjön, och professor Johan Lundin från Malmö högskola. Och tillsammans ska de titta på smugglingen bortom pilsnerfirmernas romantik. Kostar 150 kronor att komma in och arrangör är Medborgarskolan, som nås på telefon 0752 41 68 50.
I Abbekås i Skurups kommun berättar författaren Anders Granström lördagen den 25 november klockan 19 en suggestiv och kraftfull historia på teater Capia, där även författarens eget liv vävs in. 10 Marylebone Lane kallas föreställningen. Kvällen börjar klockan 18 med en bœuf bourguignon och ett glas vin i foajén för de som vill. Biljetter där det ingår mat och ett glas vin samt kaffe kostar 375 kronor och måste förbokas. Utan mat och dryck kostar biljetterna 195 kronor. Bokning antingen hos Teater Capia på telefon 070 740 17 61 eller hos Kulturcentralen.
I Ängelholm i bibliotekets hörsal blir det konsert med julstämning den 26 november klockan 17. Då Ängelholms kvartett, sångare och Åby kammarkör uppträder. Biljetterna kostar 140 kronor och kan förköpas hos Akademibokhandeln.
Den italienske kompositören Luigi Cherubinis requiem från 1816 för blandad kör och orkester ges i Heliga Trefaldighetskyrka in till centralstationen i Kristianstad den 26 november klockan 17. Malmö Sinfonietta spelar och den lokala trefaldighetskören Kristianstad sjunger. Biljetterna kostar 150 kronor och säljs på Coop Citys förbutik eller via Tixter. Den som är under 18 kommer in gratis och utan platsbokning. Kyrkan öppnar en timme innan den konserten. Den 3 december klockan 17 ger körerna Cantores Trinitatis och Trefaldighetskören Kristianstad en adventskonsert till orgelackompanjemang. Den 9 december klockan 16 är det Lucia-kröning med musik av Kristianstad symfoniker och musikskolans ensembler. Lucia och symfonikerna medverkar även den 10 december klockan 18 när det är fattigmanskonsert med insamling till Svenska kyrkans arbete bland utsatta i Kristianstad. Alla evenemangen sker alltså i Heliga Trefaldighetskyrka.
Radiopratare, författare, månadens ansikte i Skånes taltidning. Ja, många epitet fäster på Kalle Lind. Den 28 november klockan 18.30 finns han på Eslövs stadsbibliotek för att berätta om sitt intresse för bortglömda människor och sin tacksamhetsskuld till just Eslövs stadsbibliotek. Biljetterna kostar 50 kronor och det är föranmälan på telefon 0413 626 00.
Den 29 november föreläser Sten Ullerud på Medborgarhuset i Eslöv om den legala drogen kaffe. Det handlar om kaffe och hur det produceras och om den kontroversiella drycken som varit förbjuden i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Föreläsningen börjar klockan 14 i Medborgarhuset i Eslöv och är man inte medlem kostar det 20 kronor att komma in.
Under de tre första helgerna i december, nämligen den 2 och 3, 9 och 10 och 16 och 17 december, blir det julmarknad med musik, sång och sagoteater på Stortorget i Lund. Det finns också möjlighet att åka en gratis tur med häst och vagn. Bläckhornen och Altekamreren spelar och julmarknaden håller på mellan klockan 10 till 16 på lördagar och mellan 12 till 16 söndagar.
Och på Kulturen i Lund blir det traditionsenliga adventshelg den 2 och 3 december mellan klockan 11 och 17. I marknadsstånden säljs julmat som ost, korv och sill och mycket hantverk i form av keramik, smycken och stickat bland mycket annat. Och i de kulturhistoriska husen så får man lära sig hur julen firats under olika tidsepoker. Och det spelas också musik. Inträdet är gratis för dem upp till 18 år, men för vuxna kostar det 120 kronor, för pensionärer 80 kronor och studenter 60 kronor. Kulturens medlemmar kommer in gratis.
En kombination av julmusik och dragspelsmusik erbjuds de som söker sig till Medborgarhuset i Eslöv den 3 december klockan 14 med repris klockan 18. Nordic säljer biljetter till bägge klockslagen.
Den 10 december klockan 18 blir det julkonsert i Marsvinsholms kyrka med The King and the Queen, alias Glenn Wish och Helen Persson. Insläpp en halvtimme tidigare och biljetterna som kostar 250 kronor säljs av Ica Quantum i Tomelilla. Telefon 0417 787 50. Har man lustkort kostade 200 kronor.
Biljettinformation. Nordic har telefon 0455 61 97 05. Örenäs slott 0418 451 100. Kulturhuset i Hässleholm 0451 26 66 70. Ystads bibliotek 0411 57 72 90. Kulturcentralen 040 10 30 20. Medborgarskolan i Helsingborg 0752 41 68 50. Coop City i Kristianstad når man på 010 747 22 72. Tixter 0771 47 70 70. Och Ica Quantum i Tomelilla har 0417 787 50.
Kalendern börjar med måndagen den 20 november, då Pontus och Marina har namnsdag. I Berwaldhallen i Stockholm delas Stockholm Human Rights Award ut till den internationella brottmålsdomstolen ICC som har sitt säte i Haag i Nederländerna. Domstolen inrättades för 15 år sedan och består idag av 124 konventionsländer som är rättsligt förpliktigade att gripa misstänkta och överlämna dem till domstolen. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som gjort stora insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Det är bland andra Sveriges advokatsamfund som delar ut priset. Det är den internationella barnkonventionsdagen som instiftats av FN. Och för 70 år sedan gifte sig prinsessan Elisabeth, blivande drottning Elisabeth II, med Philip Mountbatten. Det blev ett ståtligt bröllop med 2000 inbjudna gäster. Reportrar från hela världen var också där, bland dem Lennart Hyland som rapporterade för den svenska publiken. Och för 25 år sedan eldhärjades drottningens enorma weekendslott Windsor Castle, som ligger utanför London.
Sverige höjer inga skatter, vi vill inte ha debatt. Där jag måste säga medelklassen, snåla in på ägendassen. Bygger jag mot blå Castello, jag kommer att få skit från LO. Förvisso hela Sverige skramlar, men statskassan vill de inte ge en spänn.
Skådespelaren, sångaren med mera Henrik Dorsin, här som statsminister Stefan Löfven i humorgruppen Groteskos uppmärksammade flyktingkrisen, en musikal, fyller 40 år. Sen snart ett år tillbaka så spelar Henrik Dorsin också i Glada änkan på Kungliga Operan i Stockholm, där han också skrivit texten till föreställningen. Och nyligen fick han tillsammans med regissören för Glada änkan ta emot Svenska Dagbladets operapris som tilldelades just Glada änkan. Bland Henrik Dorsins mer kända rollfigurer finns också Ove Sundberg i tv-serien Solsidan i TV4, som är syntolkad. Och så direkt sänds Fotbollsgalan 2017 från Globen i TV4 med start klockan 20.
Tisdag den 21 november heter namnsdagsbarnen Helga och Olga. För 10 år sedan släpptes den 7:e och sista boken i Harry Potter-serien, Harry Potter och dödsrelikerna. En bok bestående av 784 sidor i den svenska översättningen. Natten innan den 21 november ringlade köerna sig långa utanför bokhandlare runt om i Sverige. Av alla de som snabbt ville läsa hur det skulle sluta för Harry Potter och hans vänner. Alla 7 böckerna om Harry Potter finns inlästa som talböcker av Örjan Blix och de finns också i punktskrift. I Ulsan i Sydkorea börjar VM i para-badminton.
Onsdagen den 22 november är det Cecilia och Sissela som har namnsdag. I riksdagen är det debatt om regeringens budgetproposition för 2018. Ett 40-tal motioner om allt från rutavdrag till arbetsmarknad och flygskatter avhandlas. Debatten börjar klockan 9 och direkt sänds via riksdagens webb-tv. I Libanon firas nationaldag. Och den tyske före detta tennisspelaren Boris Becker fyller 50 år. Under sin tenniskarriär mötte han bland andra svensken Stefan Edberg i flera Wimbledon-finaler. Fyller jämt gör också fotbollsspelaren och målvakten i det svenska fotbollslandslaget för damer, Caroline Jönsson, som fyller 40 år. Hon är född i Lund och slutade för några år sedan med elitfotboll. Numera arbetar hon som idrottspsykolog och är med i ledarstaben för Sveriges guldbolllandslag.
Torsdag den 23 november har Clemens namnsdag. I Norrköping håller Sverigedemokraterna landsdagar under 4 dagar i Louis de Geer konsert- och kongressarena. I USA firas Thanksgiving eftersom det är den 4:e torsdagen i november då högtiden alltid firas. I Kanada däremot firar man samma högtid den andra måndagen i oktober. Maten är som bekant viktig under Thanksgiving och det kan till exempel serveras ungstekt kalkon med så kallad stuffing. Sötpotatismos, sås och till efterrätt kanske en pumpkin pie, alltså en pumpa pie.
Fredagen den 24 november har Gudrun och Rune namnsdag. För 60 år sedan invigdes T-centralen i Stockholm i samband med att sammanbindningsbanan mellan Slussen och Hötorget togs i bruk. Arkitekt för tunnelbanecentralen under Klara kyrka och nuvarande NK var Gunnar Lenné. I Lille i Frankrike är det Davis Cup-final i tennis mellan Frankrike och Belgien som pågår till den 26 november.
Lördag den 25 november är det Katarina och Katja som har namnsdag och det är den internationella FN-dagen mot våld mot kvinnor.
Och vecka 47 avslutas med söndagen den 26 november som också är domsöndagen då Linus har namnsdag. För 150 år sedan fick Mrs. Lily Blackwell från Manchester rösta i det brittiska parlamentsvalet. Det var ett misstag att hon hamnade i röstlängden och vakter fick eskortera henne så att hon inte lynchades av motståndare till kvinnlig rösträtt. Och den svenska tidigare fotbollsspelaren i landslaget Hanna Marklund, hon fyller också 40 år.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med ett par meddelanden från SRF Skåne. Först har de en inbjudan till ett swap-party där man kan byta kläder. SRF Skåne har bokat butiken Swap Shop onsdag den 22 november klockan 18-20. Adress Skälbodgatan 2C i Malmö. Ta med dig max 10 hela och rena plagg för att lämna in för värdering dagarna innan partyt. Glöm inte att märka påsen med ditt namn. Om du hellre vill lämna in kläder på kansliet går det också bra. Efter att inlämningsavgiften är betald så får man plocka vad man vill. Och när man vill för samma second hand värde som man lämnade in. Till exempel om du lämnar in ett plagg som värderas till 100 kronor betalar du 25 kronor inlämningsavgift och får sedan handla för 100 kronor i butiken. Den här kvällen har vi butiken för oss själva med extra service och hjälp att hitta lite nya saker till garderoben. Sex platser finns, så först till kvarn gäller. Resersättning betalas ut efter inlämnande kvitton, senast 3 månader efteråt. Anmälan till SRF Skånes kansli 040 777 75 eller srfskane@srfskane.se senast fredag den 17 november. Och vill man veta mer så kan man gå in på hemsidan swapshop.se eller ringa butiksinnehavaren på 070 345 67 71. SRF Skåne bjuder in till öppet hus. Kära medlemmar, som de flesta vet så har det hänt en hel del på vårt kansli, både på personalsidan och i våra lokaler. Vi har fräschat upp och gjort det fint så att såväl personal som medlemmar ska trivas. Vi har bland annat köpt in soffor, satt upp grindar för ledarhundar och införskaffat ett enhetligt IT-system. Vi vill med anledning av detta bjuda in alla medlemmar till öppet hus torsdag den 30 november till våra lokaler på Norregatan 25 i Malmö. Vi har öppet mellan 16 och 20 och ingen föranmälan behövs. Vi bjuder självklart på fika och du har möjlighet att träffa delar av styrelsen samt kanslipersonal. Och SRF Skåne står som vanligt för resekostnaderna. Varmt välkomna önskar styrelsen och personal. SRF Skåne bjuder också in till en glöggprovning lördag den 9 december. Vi träffas i SRF Malmös lokal på Wendelsfridsgatan 13 på baksidan klockan 16. Och vi beräknar att du kan beställa hemresa till klockan 20. Ordförande Maria Torstensson lotsar oss genom 3 olika glöggsorter med tilltugg. Och efter provningen serveras det en jullandgång. Till den provar vi 2 olika julöl. Vill du ha något mer att dricka till en landgång får du ta med det själv. För allt detta betalar du 200 kronor. Anmälan ska göras till SRF Skånes kansli senast fredag den 24 november klockan 12. SRF Skåne står för dina reskostnader. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Deltagaravgiften betalar du till SRF Skånes bankgiro 484-0889 eller med Swish på nummer 12 33 12 62 99. Vill du hellre ha ett inbetalningskort, kontakta kansliet. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för fritid och sport.
Ett referat från SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga. Fredagen den 10 november gästade 26 medlemmar restaurang Alexi i Hässleholm. Vi njöt av räktoasten till förrätt, varmrätten blev bergtunga eller fläskfilé med tillbehör. Vi vill ge en stor eloge till personalen på Alexi. Ett tack till alla er som gjorde kvällen så lyckad. Anna-Lena Pekkilä.
Vi avslutar den regionala anslagstavlan med ett par regionala ändringar i tåg- och busstrafiken. Från och med måndag den 20 november till den 3 december utförs banarbeten vid Kristianstad central som ställer in tågen mellan Önnestad och Kristianstad. All tågtrafik ersätts då med buss. Första veckan kommer tågvärdar att finnas på Kristianstad central för att se till att folk kommer rätt. Resande på sträckorna från Malmö och Helsingborg får byta till buss i Önnestad. Pågatågen mellan Kristianstad och Karlshamn är samma tid inställda. Istället får man ta Öresundståg som gör ett extra uppehåll i Fjälkinge. Resor mellan Malmö och Kristianstad och Lund och Kristianstad kan också göras med bussarna Skåneexpressen 1 och 2. Resorna kommer att ta längre tid och vissa avgångstider har ändrats. Och lördag till måndag den 25 till 27 november byts också kontaktledningar mellan Hässleholm och Lund. Och även då ersätter bussar tågen. Och i Malmö på Lundavägen gör ett vägarbete att busshållplatsen Kirsebergsskolan läge A flyttas cirka 80 meter framåt i bussens färdriktning ut ur stan. Där stannar normalt regionbussarna 130, 132, 172, liksom stadsbussarna 31 och 34. Fredag den 15 december ska det vara som vanligt igen.
anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till årets sista föreningsmöte som kanske är det viktigaste under 2017. Torsdagen den 23 november mellan 18 till 21 ska vi tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha under 2018 och vad den får kosta. Verksamhetsplan och budget ska alltså fastställas. Vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala för nästa år. Du bjuds på en lättare förtäring och platsen är föreningslokalen på Tordansvägen 4 i Lund. Sista anmälningsdag är måndagen den 20 november till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden har en SRF-träff måndagen den 27 november. På denna träff så har du möjlighet att handla av våra egna hantverkare, kanske lite julklappar eller någonting till dig själv inför adventsfirandet. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddela Conny på kansliet så att vi kan ställa fram ett bord åt dig. Vi kommer att servera kaffe, te med kaka. Självklart kan du komma och bara prata och fika utan att handla. Allt mellan klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen på Tordansvägen 4 i Lund. Och deltagaravgiften är 20 kronor. Sista anmälningsdag torsdagen den 23 november till kansliet. SRF Lundabygden bjuder också in till sin julfest lördagen den 2 december. I år arrangerar vi julfesten hos Anita på Böringe kloster, där vi återupplivar julstämningen och årets trevliga julfirande. Värden Per Lennart tar emot och välkomnar med glögg och pepparkakor. Så nu bjuder vi in till julmiddag på restaurangen. Vi kommer att serveras 4 olika tallrikar och både kalla och varma rätter. Och det hela avslutas med kaffe. Detta mellan klockan 15 till 19 på Böringe kloster, adress Stationsvägen 10 i Svedala. Deltagaravgiften är 300 kronor. För att så många som möjligt ska kunna delta i julfirandet så arrangerar vi samåkning med buss. Bussen avgår från Västra stationstorget i Lund klockan 14. Och bussen kör hemåt klockan 19 och är vid Västra stationstorget i Lund igen cirka vid 20. Givetvis får du ta med dig dit på egen hand om du vill. Och när du anmäler dig så berättar du om du åker med bussen. Inbetalningskort kommer att sändas ut efter anmälan till arrangemanget. Sista anmälningsdag är fredagen den 24 november till kansliet. För den perfekta inledningen av det nya årets verksamheter så har vi bokat 30 stycken biljetter på Arlövsrevyn. Medverkande i den är Kent Nilsson, Sofie Lindberg, Jan Hodi, Jenny Rosengren, Anders Aldgård samt Christian Åkesson. Lördagen den 20 januari klockan 19.30 på raderna 1-3. Och anmälningar ska vara gjorda senast fredagen den 24 november klockan 12 till kansliet. På telefon 046 211 06 74 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Och priset per biljett är 200 kronor. Garderobsavgift erläggs på plats.
SRF Sydöstra Skåne bjuder in till julfest med verksamhetsplanering. Lördagen den 9 december träffas vi på Husargården i Sjöbo kommun för årets sista sammankomst. Vi träffas klockan 12.30 och avslutar klockan 17. Husargården har adress Hörbyvägen 301-15 och telefonnumret är 0416 190 35. Vi inleder med att prata om vad vi vill göra nästa år i föreningen och vad det får kosta. Alla förslag är välkomna, så ladda upp med många stora och små idéer. Därefter är det dags för lite glögg innan vi avnjuter julmaten som består av en silltallrik, en tallrik med kallskuret, en varm tallrik och ris à la Malta. Lite senare blir det kaffe med pepparkaka. Julmust, lättöl och vatten ingår. Om du vill ha starkare dryck till maten kan du beställa detta på egen bekostnad. Ta gärna med en julklapp till ett värde av cirka 50 kronor. Det blir också lotteri som vanligt. Om du vill skänka vinster, kontakta Monica Brixeling på telefonen 070 686 79 83. eller e-posta brixeling@outlook.com. Och det första stavas BRIXELING. Och priset för denna eftermiddag är 150 kronor. Medlemmar får som vanligt sina resekostnader ersatta i efterhand mot kopia på faktura från Skånetrafiken. Vi måste ha fått in reseräkningen senast 3 månader efter mötet. Om du vill vara med så anmäl dig senast torsdag den 30 november. Kom ihåg att anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Anmäl dig till någon av våra värdinnor eller värdar. Tommy Kullander, telefon 070-242-6150. Marion och Jan Magnum, 0416-101-01. Max Postman, 0411-153-61. Eller Ingrid Postman, 0411-156-14. Eller 070-236-27-55. Berätta vid anmälan om du har med dig en kommunal ledsagare, ledarhund, har födoämnesallergi eller annat som ni tycker är viktigt för oss att känna till. Varmt välkommen, hälsar styrelsen.
Vi har en lokal förändring i kollektivtrafiken som gäller Lund. Där har ett fjärrvärmearbete vid Pilgrimsvägen dragit ut på tiden. Stadsbuss 5:s hållplats Råby Lund är nu indragen till den 24 november klockan 15. Fram till dess hänvisas till hållplatsen Diakongatan som ligger på Råby Lundsvägen. Anslagstavlan för norra Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs. Till alla medlemmar i Helsingborg Höganäs onsdagsträffen klockan 13-15:15 i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg och en fikaavgift på 20 kronor. Idag blir det bingo. Meddela kansliet om du tänker komma så att vi kan planera fika. Välkommen! I Helsingborg Höganäs så är det dags att anmäla sig till vattengymnastiken vårterminen 2018. Grupp 1 har tiden 16-16:40. Grupp 2 har tiden 16:40-17:20. Och grupp 3 har tiden 17:20-18. I varje grupp får det vara 9 deltagare. Eva Klang kommer att leda vattengymnastiken. Kursen startar onsdagen den 7 februari och slutar onsdagen den 25 april. Och kursavgiften är 250 kronor. Anmälan sker till kansliet på telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com senast torsdagen den 7 december. I januari kommer inbetalningskort att skickas ut. Välkommen! Och SRF Helsingborg Höganäs meddelar också om en jullunch på Hurva Gästis. Fredagen den 8 december och det är avfärd från SRFs lokal klockan 10.30, samling senast 10.15 och beräknad hemkomst cirka klockan 17.30. Deltagaravgiften är 300 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs och ledsagare. Fullt pris 680 för övriga. Första anmälningsdag är måndagen den 13 november klockan 8 och sista anmälningsdag är måndagen den 1 december klockan 12 till kansliet. Program. Avresa från SRFs lokal Blåkullagatan 3 klockan 10.30. Vi reser på småvägar mot Eslöv och vidare till Hurva Gästis. Här avnjuter vi jullunch inklusive en lättöl eller vatten. Dryck därutöver betalas av var och en själv. I mån av tid och intresse finns det möjlighet att göra ett stopp på hemvägen för besök på Sunnangården och dess julmarknad. Beräknad hemkomst cirka klockan 17.30. I priset ingår bussresa i modern turistbuss, komplett jullunch inklusive en lättöl eller vatten. Hjärtligt välkomna!
SRF Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till julfest. Lördag den 2 december klockan 12-17 på Föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Glögg, julbord med kalla och varma rätter, julgröt, kaffe och kaka. Vår nya medlem Kalle Jonsson, tekniskt lagd, kommer att se till att vi får julmusik under eftermiddagen. Och det blir också lotterier med skänkta vinster. Allt detta för 200 kronor att inbetalas på bankgiro 899-9245. I priset ingår 4 lotter. Anmäl senast fredag den 24 november till Britt-Marie. Telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37. Eller till Tina som har 044 541 14 eller 070 635 41 14. Varmt välkomna att fira jul tillsammans.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne. Malmö stads serviceresor meddelar att färdtjänstresor till julhelgen 2017 kan bokas från och med 6 december. Sista bokningsdag för resor med specialfordon till julafton är den 18/12. Trappklättring och transport med elrullstolar kan ej utföras utanför Malmö på julafton. Samtliga transporter blir samordnade. Högst 2 personer per färdtjänstkort. Resor till nyårshelgen kan bokas från och med den 18 december, hälsar Laila Hansson på serviceresor i Malmö stad.
SRF Malmö har 2 meddelanden. Först av allt hälsar man välkommen till sin dagverksamhet. De har träffats mellan klockan 13 och 15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 20 november läser vi tidningar och har frågesport. Tisdag den 21 blir det bingo. Onsdag den 22 november kanasta. Styrelsen för Synskadades förening SRF Malmö kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag den 4 december klockan 14 i vår lokal på Wendelsfridsgatan 13. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdag den 28 november. Verksamhetsplan och budget för 2018 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen.
Vi har förändringar i kollektivtrafiken som gäller Malmö. I Valdemarsro stängs Vattenverksvägen av för vägarbete måndagen den 20 november. Buss 4 får ta en annan väg och hållplatserna Vattenverket, Blåhakevägen och Valdemarsro är tillfälligt indragna. Resenärerna hänvisas till hållplatserna Segermöllegatan och Kontorsvägen. Busslinje 31 kör inte till Valdemarsro under avstängningen och närmaste hållplats blir Höjdrodergatan. Så ska det vara till torsdagen den 7 december klockan 15. I Malmö ska man också asfaltera om vid femmans busshållsplats Folkets Park läge A från måndag morgon till onsdag den 22 november klockan 14. Under den tiden finns en tillfällig hållplats i det vanliga körfältet bredvid Konsum. På Östra Förstadsgatan drar ett vägarbete ut på tiden så treans hållplats Slussen läge B ligger kvar på sitt tillfälliga ställe 30 meter bakåt i färdriktningen till den 24 november klockan 15.
Och där var det slut på innehåll i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa vecka, den 24 november. Och vi påminner om att vi gör tidningen en dag tidigare än normalt på grund av en taltidningskonferens. Och därför behöver vi ha meddelanden oss tillhanda senast på måndag.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!